That's so true, Gracie Abrams. Det är P4 Extra att lyssna på. Nu Ekot med Carina Galanou Ipsonius.
Israel stänger sina ambassader i hela världen och pausar all konsulär verksamhet. Samtidigt så uppmanar Israel sina medborgare att dölja judiska och israeliska symboler och att vara vaksamma. Tidigare i år så har polisen övervakat flera områden med drönare med anledning av förstärkta hot mot just judiska och israeliska intressen, framförallt i Stockholm. Men polisen vill inte säga hur den senaste händelseutvecklingen påverkar deras arbete. En konsult som jobbade heltid som gatuchef i Örebro kommun hade under 7 månader samtidigt samma uppdrag i Ludvika kommun utan att chefen i Örebro kände till det. Under den tiden fakturerade konsulten totalt de båda kommunerna i snitt 384 000 kronor i månaden.
I maj 2022 anlitades konsulten av Örebro kommun som gatuchef på heltid. P4 Örebro kan nu avslöja att han sedan i september samma år fick motsvarande uppdrag i Ludvika kommun.
Under 7 månader jobbade han dubbelt som gatuchef och fakturerade de båda kommunerna i genomsnitt totalt 300 timmar per månad, vilket motsvarar 14 timmar per arbetsdag. Konsulten, som idag har ett annat chefsuppdrag i Örebro kommun, vill inte medverka i en bandad intervju, men säger att han fick godkänt av sin chef i Örebro att gå in som gatuchef också i Ludvika, och att han tycker att det är rimligt att under en period jobba 300 timmar per månad. Men hans dåvarande chef, Åse Friberg, uppger för P4 Örebro att hon inte känt till hans dubbla uppdrag.
Hon skriver i ett mejl att hon hörde ryktas om att han hade ett annat uppdrag, att hon pratade med honom men att hon inte heller under det samtalet ska ha fått information om hans andra chefsjobb.
Reportrar Malin Holmberg och Joel Wendel, P4 Örebro. En 31-årig man som misstänks ha rekryterat unga svenska medborgare till att begå grova brott i Danmark har gripits i Förenade Arabemiraten och utlämnats till Danmark, det uppger dansk polis i ett pressmeddelande. Idag ska han ställas inför en häktningsdomare i Köpenhamn. Danmark och Förenade Arabemiraten ingick ett avtal om utlämning i mars 2022. Och en 46-årig lastbilschaufför har åtalats misstänkt för synnerligen grov narkotikasmuggling efter ett rekordstort beslag av amfetamin i Malmö i februari. Totalt misstänks han ha försökt smuggla in 363 kilo narkotika från Tyskland. Och den kommande helgen bjuder på högsommarvärme och väntas bli en av de varmaste hittills i år enligt SMHI. Med några få undantag så blir det sol i hela landet med temperatur upp mot 25 grader imorgon. Även på söndag blir det varmt. Ekot, Carina Galanou, Ipsonius.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
Och strax här vår korrespondent i USA om reaktioner på Israels attacker mot Iran. Vi ska också prata jordgubbar idag. De är väldigt dyra och kanske blir det brist till midsommar. Lite tips om hur man använder dem på bästa sätt blir det då också. Sen är det lite speciell födelsedag idag för många, särskilt om man är född 2023. Ovanligt många barn i den åldern fyller år just precis idag. Molly Sandén är med oss också. Lite ny musik i ett nytt album från henne. Där har ni ingredienserna i P4 Extra receptet den närmaste timmen.
You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious.
number one, Helena Paparizou, Melodifestivalvinnare. Ja, alltså Eurovision Song Contest-vinnare 2005, Greklands bidrag alltså. USAs number one, det är ju presidenten Donald Trump, och efter Israels attacker mot Iran under natten till idag säger Donald Trump att han visste om att Israels attacker skulle genomföras. Gina Lindberg är vår number one-korrespondent i USA, kan jag ju säga då, korrespondent i Washington. Hallå där!
Hallå, hallå.
Vilka reaktioner har det kommit i övrigt från Trump-administrationen?
Ja, man säger alltså att man visste om det här i förväg, men Trump-administrationen betonar också att USA inte varit inblandat i anfallet mot Iran. Utrikesministern Marco Rubio var ute snabbt efter anfallet i natt och sa att det här är ensidiga åtgärder från Israels sida. USA har inte varit med. Och det han också sa i det här korta första skriftliga uttalandet, det var att nu är USAs främsta prio att skydda amerikanska styrkor i regionen. Han varnade Iran från att attackera amerikanska mål, därför att Irans ledning har ju tidigare hotat med att gå till motattack både mot israeliska och amerikanska intressen om Iran skulle anfallas. Och det här hotet har ju Iran nu också upprepat efter det som hänt i natt. Och Donald Trump har varit ute nu också senaste timmarna och skrivit på Truth Social om Iran, och han försöker övertala Iran att komma tillbaka till förhandlingsbordet, fortsätta förhandla om kärnenergiprogrammet. Gör det bara innan det är för sent, skriver Donald Trump. Så att han försöker pressa Iran att fortsätta förhandla. Det är nya förhandlingar inplanerade, eller det var det i alla fall på söndag, men det är väl tveksamt om de blir av nu.
Mm. Ur allt detta, hur ska man tyda USAs relation till Israel? Hur påverkas den av nattens attacker?
Ja, det här är ju två länder som står nära varandra. USA är Israels närmaste allierade och en oerhört viktig allierad partner när det gäller bland annat vapenleveranser och stöd på olika sätt. Men relationen till Israel, även om den är väldigt nära, så har den förändrats sedan Trump tillträdde. Han har ju alltid sagt att han står bakom Israels rätt att försvara sig, men senaste månaden så finns det en del tecken på att det är lite mer distans mellan Trump och Netanyahu. Och där har varit, man har märkt en ökad frustration från Trumps sida, därför att han är missnöjd och frustrerad över hur Israel hanterar krigföringen i Gaza, där Trump har sagt att det är dags att avsluta. Och ett tecken på det var ju när Trump var på resa i Mellanöstern nyligen och besökte flera arabländer men inte besökte Israel. Och det där ses som en markering. Och nu säger Trump-administrationen alltså att vi kände till detta med Israels planerade anfall mot Iran, men vi är inte inblandade. Och i de här första uttalandena som har kommit nu från Marco Rubio från administrationen, så säger man inte heller någonting om att man stödjer det här israeliska beslutet.
Och man har alltså beslutat från USAs sida att evakuera personal från ambassaden i Bagdad.
Precis, tidigare i veckan så började amerikanska UD förbereda för att ta hem personal från flera olika ambassader i Mellanöstern. Och det man sa då var att vi ska ta hem det som kallas för icke-nödvändig personal och familjer till ambassadanställda. Och då sa man att vi gör det här därför att det är ökad spänning i regionen. Så att det här hade man redan planerat för, och det tyder ju på att USA var informerad om det här israeliska beslutet att anfalla Iran. Vi vet också att Donald Trump hade ett samtal med Israels premiärminister Netanyahu så sent som i måndags. Men vi vet inte om han då försökte avråda Netanyahu från det här anfallet, eller om han gav tummen upp på något sätt. USA markerar, vi är inte inblandade, men vad som har sagts i samtalen inför detta är än så länge okänt.
Hur ser då USAs relation till Iran ut?
Ja, den är ju mycket spänd, och där har ju Trump var ju den som rev upp det här tidigare kärnenergiavtalet som fanns för Iran, det som Barack Obama på sin tid var med och förhandlade fram. Sen har Trump istället tagit initiativ till nya kärnenergisamtal. Han vill ha en egen deal mellan USA och Iran. Och där har man, som sagt, där är man igång med de förhandlingarna. Det skulle vara en sjätte runda av de här samtalen planerade till på söndag, men det är ju nu väldigt tveksamt om de blir av. Och Trump försöker nu sätta press på Iran. Han säger att de kan inte tillåta sig kärnvapen. Det är väldigt enkelt, vi kommer inte tillåta det, utan vi måste ha en deal, en överenskommelse med Iran. Och tidigare har han låtit ganska optimistisk om möjligheten att få till ett nytt sånt där avtal. Men senaste dagarna har han sagt att han är mindre säker på att det verkligen blir av.
Han har talat om ett 60-dagars ultimatum så sent som idag tidigare. Vad innebär det?
Precis, han skrev på Truth Social, på sin sociala medieplattform, att de har haft ett 60-dagars ultimatum och idag är det dag 61. Jag sa åt dem vad de skulle göra, men de lyckades inte leverera. Nu har de kanske en andra chans, så skriver Trump nu på Truth Social om de här förhandlingarna som han alltså har haft med Iran.
Vad kan då hända framöver från amerikanskt håll?
Ja, nu säger Vita huset att de följer det som händer naturligtvis mycket noga, och man varnar återigen Iran från att ge sig på amerikanska intressen. Iran har samtidigt markerat att man ser det här som att det är både USA och Israel som står bakom den här attacken, även om det är Israel som har utfört den. Så att USA försöker varna Iran, man följer utvecklingen noga, och nu om ett par timmar så ska Donald Trump ha ett extrainsatt möte med flera av sina ministrar och sina säkerhetsrådgivare för att diskutera utvecklingen i Iran.
Gina Lindberg, radions korrespondent i Washington, med den rapporten direkt för oss här i P4 Extra. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down. Up in the clouds, our jealous knowing we found something so wild of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary. Shatter me with your touch. Oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds, our jealous knowing we found. Hopeless, hallelujah. On this side of heaven's gate.
Jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Shatter me with your touch. Oh Lord, return me to dust.
Ordinary med Alex Warren.
Hurra, hurra för dig som fyller år.
Imorgon fyller jag år. Då blir kalas extra apigt.
Men allt går inte som radioapan tänkt sig.
Tyvärr verkar bananerna vara slut. Så det blir nog inga banantårtor.
Men nu kan du dra upp metspöt, radioapan.
Det är en klase banan.
Det är en bananfiskdamm.
Lyssna på Radioapans kalas i Sveriges Radios app.
Där hade vi lite tips på lyssning. Och här har vi lite gammal hit. Vad heter det? Hitmaterial. Ja, men det här var ju en jättelåt på sin tid. All About the Money med Meja. Som enligt uppgift fortfarande har en karriär i Japan. Ja. Förmodligen med den här låten någonstans. Midsommar närmar sig med stormsteg. Igår kom larmet att det kanske kommer att bli brist på svenska jordgubbar. Alltså detta måste på matbordet. Vi måste reda ut det här med Anna Benson, entreprenör och dessutom författare till Jordgubbsboken. Hallå!
Hallå, hallå!
Så jag tänker att du är rätt person att reda ut det här. Vad tror du? Kommer de svenska jordgubbarna att räcka till oss alla?
Ja, det är samma fråga varje år. Alltså, tillgången är ju vad den är. Den blir ju inte varken egentligen mindre eller mer. Men efterfrågan är ju skyhög midsommarveckan framförallt. Men framförallt är det väl priserna som sticker.
Det är väldigt dyrt.
Ja, det har aldrig varit så här dyrt. Det är historiskt höga priser för en liten jordgubba faktiskt. Och räknar med att det ska gå upp mot 80-90 kronor nästa vecka.
Ja. I klarspråk, några drar nytta av situationen och efterfrågan.
Ja, jag vill väl knappt säga så, men det verkar inte bättre. Förra året, midsommarveckan, eller i alla fall den här veckan, så kunde man få 3 liter för 120 kronor. Mm. Och idag, denna veckan, ligger de på 70 kronor, 1 liter. Aha. Och som sagt, beräknas gå upp mot 80-90 kronor nästa vecka.
Mm. Det kostar om man ska få till det där på midsommarbordet. Det är ju mycket, mycket glass och jordgubbar så här års. Men du, visst kan vi göra mycket mer med jordgubbarna om vi vill?
Ja, visst kan vi det. Det finns ju många, alltså man kan väl liksom räkna in jordgubbssäsongen i tre olika faser. Och den ena är ju nu, det är de som är odlade med väv och liksom framställa. Det är inte så mycket växthusbär längre i Sverige som det var tidigare, men mycket väv och liksom sådär. Så det är en annan smak på de jordgubbarna, och då använder man ju dem, ja, i alla fall nu vid skolavslutningar och ja, midsommarfirande och sådär. Men sen kommer man in i nästa fas och då börjar de ju bli lite sötare. Och då är det ju ja, mycket, mycket andra saker. Men det jag vill komma till är den sista fasen där det är mycket sylt och sånt och saft som man gör ofta på ja. Slutet på sommaren.
Ja. Tipsa oss lite grann. Vad ska vi använda den till? Ska vi göra sylt eller ska vi ha det till ostbrickan eller hur ska vi göra?
Ja, ostbrickan absolut nu. Sylt, vänta, snälla, snälla, vänta så att ni inte använder de här fina, goda jordgubbarna till sylt och sådär. Nej, men nu ska man ju njuta av jordgubbarna och personligen älskar jag ju bara jordgubbar och glass eller jordgubbar och mjölk som man är uppvuxen på. Det var det absolut enklaste som var det godaste. Men det finns ju massa gott att göra med jordgubbar och numera trendar det ju en hel del att använda det i olika cocktails och sommardrinkar och sånt här som inte alls är dumt faktiskt. Mm. Men i regel så är ju svenska jordgubbar supergott om man jämför med då. Ja, vi importerar ju mycket från Spanien till exempel där de inte alls har den här sötman och vi är ju kända för att ha oerhört söta goda jordgubbar. Våra kalla sommarnätter gör ju att våra jordgubbar smakar så oerhört gott så att den här söta aromen, den förbränns inte utan den bibehålls i våra söta jordgubbar. Ja. Och det är i varmare länder som Spanien till exempel då, så smakar de ju inte alls lika mycket.
Vad säger du om att skära ner några skivade jordgubbar i salladen?
Ja, det är mycket inslag i olika, på de finaste krogarna i Sverige så har man ju mycket frukt och bär som inslag i, men ja, inga går väl upp mot en klassisk jordgubbstårta med sockerkaksbotten och sånt där. Det är
nu snackar du mitt språk.
Ja, nej, men det finns ju jordgubbsmos och strawberry daiquiri är en stor, som sagt, jag var inne på att drinka, det trendar ju oerhört mycket, men ja, det här enklaste tycker jag inte dumt alls faktiskt.
Men nu ska jag vara lite konsumentinriktad här tänkte jag. På väldigt många ställen säljs ju jordgubbar i småstånd. Det kan vara både här och där längs med vägar och på olika håll. I kartonger och då står de att det är märkta svenska jordgubbar. Men är det alltid svenska jordgubbar?
Ja, så det får man ju utgå ifrån och Jordbruksverket har varit väldigt mycket bättre får man väl säga på att kontrollera det här. För det har ju varit ett stort fusk bakåt i tiden. Det är svårt att säga men kontrollerna är ju betydligt större och intensivare nu än vad de var för några år sedan. Där många jordgubbar faktiskt packades om och sådär. Men ett konsumenttips är ju verkligen att testa, smaka på jordgubben och det borde man kunna göra i alla stånd tycker jag, att be att få smaka för att det är en väsentlig skillnad på importerade jordgubbar jämfört med svenskodlade jordgubbar, som sagt, på den här söta smaken. Mm. Men alla försäljare har ju skyldighet att visa ursprung och vem som är odlare och alla lite mått ska ju vara märkta med klass 1 Sverige och då får man utgå från att det stämmer. Ja. Men smaka gärna.
Ja. Vilket är ditt eget favoritrecept med jordgubbar till sist?
Ja, alltså jag säger nog farmors jordgubbstårta. Den är fantastisk. Ja, med sockerkaksbotten. Så jag gör det inte så svårt faktiskt.
Nej. Ska det vara hela jordgubbar på toppen eller skivar de du konstfullt på olika sätt?
Ja, hon skivar det faktiskt, vill jag minnas. Så det är, ja, men mycket jordgubbar i mellan varven höll jag på att säga.
Ja, snåla inte på det. Man ska inte se grädden under jordgubbarna.
Nej, och snoppa jordgubbarna framförallt inte innan ni ska äta dem, utan det är det sista ni gör för att bibehålla maximal smak. Så att in med dem i kylen med det gröna kvar. Ja. Och när ni ska äta dem, ta fram dem lite innan, precis som en fin ost. Och sen så låt dem komma i rumstemperatur och av med det gröna så smakar det alltid allra bäst.
Ja. Gott är det och kul var det att höra lite grann detaljer kring det här. Anna Benson, författare till jordgubbsboken. Glad midsommar då!
Ja, tack detsamma! Sing, baby.
Gimme Love heter den ju såklart, den här låten med Sia. Du hör den i P4 Extra. I P4-kanalen kan man höra en del andra program också.
Ines, Marie, Lilian, Silvia.
Men varför är dopdatumet så väldigt speciellt för mamma Sofia och pappa prins Carl Philip?
Och vad skiljer egentligen ett kungligt dop från andra barndop?
Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och kunglig expert Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i Sveriges Radio Play-appen.
Ja, det gör du. Och det där har vi ju pratat om tidigare idag, att det är högaktuellt med dopmonarker. Allt om detta kan du hitta i Play-appen om du vill. Nu här i kanalen hittar du lokala nyheter om precis 4 sekunder. 3, 2, 1, 0.
Och nyheterna kommer från P4 Göteborg när klockan är 2:30.
Ett passagerarfartyg har gått på grund vid Fiskebäck hamn i Göteborg. Ett antal personer ombord har fått mindre skador enligt räddningstjänsten, men ingen ska ha hamnat i vattnet. Enligt Sjö- och flygräddningscentralen rör det sig om en grundstötning. Flygräddningen följde dem in via radion till kaj där ambulans och räddningstjänst mötte upp. Enligt ett ögonvittne verkade det lugnt på platsen. Det är oklart exakt hur många som har befunnit sig på båten och varför det gått på grund. Tove Mattsson, P4 Göteborg.
Tillståndet för de två barn som skadades i en frontalkrock utanför Stenungsund bedöms nu som lindrigt. Det uppger Sahlgrenskas presstjänst. Tidigare bedömdes läget som allvarligt men stabilt. Två vuxna var också inblandade i olyckan, en fick lindriga skador. Händelsen som inträffade under torsdags eftermiddagen utreds som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Alfred Larsson, P4 Göteborg.
Det är Pride-festival i Göteborg. Festivalen pågår på flera platser i stan mellan den 9 och 15 juni. Och på lördag den 14 juni då går Pride-paraden klockan 13 från Götaplatsen mot Gustav Adolfs torg. Gator längs paradsträckan stängs av i etapper under dagen. Bussar och spårvagnar i centrala Göteborg får ändrade körvägar och indragna hållplatser från klockan 7 till 15.45 på lördag under paraden. Annika Stenberg, trafikredaktionen, P4 i Göteborg.
Utanför Ullevi i Göteborg köar Håkan-fansen för artistens sista konsert.
Kommer den närmare så håller jag mikrofonen här då.
Efter timmar i kön i ett soligt Göteborg under fredagen brister gänget ut i sång.
Jag vill bara leva hjärtans låga, han var solen när det dagas, han var parken när det våras.
Alltså de är hur taggade som helst nu. De har uppställning, det är 90 stycken som får förtur att komma in en halvtimme innan alla andra. De sköter sig, de håller sig i ordning, de ska plocka upp skräpet. Nu får de säga vad de heter och var de kommer ifrån.
Tuva Kallas från Stockholm.
Hanna från Kina.
Cornelia från Stockholm.
Elin från Fortskäll.
Jenna från Stockholm.
Tille från Stockholm.
Siri från Uppsala.
Tilly från Jakobstad.
Hasse Andersson, Linus Helsing, P4, Göteborg.
Fler nyheter som alltid i appen Sveriges Radio Play.
Nu fortsätter P4 Extra med Erik Blix.
I know what I saw, I know.
Summer Sun med Texas. En händelse som ser ut som en tanke att vi kör en låt med den titeln just nu. Vi ska nämligen prata om födslar. Våren är ju, vad ska vi säga, traditionellt den tid då flest fyller år. Men det här verkar vara på väg att ändras. Allt fler bebisar föds numera på sommaren. Summer Sons and Daughters alltså, det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Och Susanne Åhlund är nationell chefsbarnmorska just på Socialstyrelsen. Hej hej!
Hej, hejsan.
Och det är alltså så att just idag, den 13 juni, är det många som fyller år. Det råkade hänga ihop med 2023.
Mm, precis. Det är våra medicinska födelseregister där vi följer alla barn som föds och har gjort sedan många år tillbaka, så länge som sedan 1973. Och där, vår senaste publicering, så kan vi se att den vanligaste födelsedagen 2023 var den 13 juni. Så det är idag.
Så många tvååringar som ska gratuleras idag då, med andra ord.
Det stämmer.
Vad ser ni annars på Socialstyrelsen för trend när det gäller födelsedagar?
Det vi ser, vi har sett den tidigare, om man tittar tillbaka lite, så på 70-, 80- och 90-talet så var det, då kunde man se att det föddes mer barn på våren. Mm. Och det vi ser nu är att det, om man tittar totalt på de som är födda sedan 2000 framåt, så är det juli som är den vanligaste månaden att fylla år, förutom av maj och augusti. Aha. Så att om man ser på totalen, så att det är en förskjutning mot att det kanske är mer populärt att få sommarbebisar.
Ja, vad beror det här på då? Vet man det?
Ja, nej, det vet man inte. Men man kan ju ha teorier lite kring det, vad det skulle kunna vara. Men trenden är ju tydlig, och det kan ju vara så att man hellre vill ha bebis på sommaren när man i samband med ledigheter, när man kan vara lediga tillsammans som föräldrar helt enkelt. En annan teori kanske kan vara också att det här med sommarsemester och industrisemester har blivit mer flytande. Idag kan man styra mer över arbetslivet och ledigheter. Det kanske också att som barnen, att det är lite, att det flyter lite grann. Jag tänker att det kanske var den tid då barn kom till, och det är logiskt då att de föddes på våren. Men kanske att det flyter lite mer nu och ledigheten är lite olika. Men det är svårt att ge en tydlig förklaring, men vi kan väl ändå säga utifrån vår data att statistiken, det är tydligt.
Men är det så att det är mera vanligt nu att blivande föräldrar faktiskt planerar för vilken tid på året de vill att barnet ska födas?
Det kan vara så. Det vi också ser är att det föds färre barn under vinterhalvåret, och särskilt liksom helgdagar och så. Det kanske man inte helt kan. Jag vill också lägga in verkligen det här att det är så tydligt att ge en enkel förklaring, för att man kan inte riktigt, det är inte alltid så enkelt att faktiskt planera exakt med ett barn.
Nej, men så är det ju såklart. Ja.
Men en bakomliggande faktor kanske är att man undviker kanske storhelger och sådana saker, och kan man planera så kanske man gör det åt det hållet. Men det finns säkert många faktorer, men några kanske är en del av det, kanske är en del av det helt enkelt. Mm. Sen kanske man börjar försöka, och sen tar det ändå en liten tid innan man kanske blir gravid. Och sen vill jag också lägga till att det är också ändå, även om man får ett beräknat förlossningsdator, så är det ändå plus minus 2 veckor. som barnet, så att säga.
Ja.
Det är helt normalt.
Men du, när är det då ovanligast att fylla år? Och vi undantar skottdagen då kanske?
Ja, precis. Men man kan väl säga att det är ovanligast, det är ju just de här kring vinterhalvåret, kan man säga. Runt jul och nyår och så, som det är något färre barn som föds.
Ja. Mm. Vi ska väl ändå säga att det fortfarande är de månader då flest fyller år är mars och april, va? Totalt sett, även om trenden alltså är på väg att ändras.
Precis. Ja. Om vi slår ihop all vår data så kan vi verkligen säga att det är så.
Ja. När är du själv född, får jag fråga det?
April.
Ja, det ser.
Ja, jag är lite äldre.
Ja, det är jag med. Jag är född i slutet av mars. Så du är i gott sällskap i det här samtalet. Susanne Åhlund, barnmorska och Chief Midwifery Officer på Socialstyrelsen. Eller Midwifery om man vill använda det lite mer konservativa uttalet. Tack för att du var med.
Tack så mycket, tack. Treated me kind, sweet destiny. Carried me through desperation. The one that was waiting for me. It took so long. Still I believed somehow the one that I needed would find me eventually. I had a vision of a love, and it was all that you've given to me.
Vision of Love, Mariah Carey i P4 Extra. Vi fortsätter på temat sångerskor. För den som längtar efter att se Molly Sandén på en scen i sommar måste antingen bege sig till Norge eller såklart till Way Out West i Göteborg i augusti. Men om det räcker att bara lyssna så öppnar sig portarna idag när Molly släpper sitt nya album betitlat Strawberry Blonde. Och naturligtvis är Molly med i P4 Extra nu. Hallå där!
Hallå.
Hur känns det inför skivsläppet?
Ja, men det känns jättebra. Det är ju liksom att fylla år och det har ju varit ganska mycket jobb som det blir. de senaste veckorna. Så att jag har varit lite snurrig i huvudet, känner jag.
Ja.
Men det är skönt när det släppt och det känns att responsen har varit fin. Och nu ska jag bara fira.
Ja, jag kan ju säga så här, det är lite knastrig ljudledning på dig idag här. Du skulle aldrig överleva ett albumsläpp om det här var ditt songsound, kan jag säga.
Vad tråkigt.
Ja. Men i alla fall,
vi
försöker fortsätta. Men tala tydligt, är du snäll. Det är ditt fjärde album på svenska. Hur skulle du beskriva det?
Det är väldigt glittrigt, svängigt, somrigt. Självsäkert och lite så rycka på axlarna. Jag tar inte upp några jätteallvarliga problem eller jag går inte in på djupet och gräver i varför jag mår som jag gör eller varför världen ser ut som den gör. Utan det är ett album där jag valt att fokusera på det ljusa och liksom gå all in i det.
Ja. Du, får jag be dig att, jag tror att du kör med AirPods eller någonting sånt. Kan du prata direkt i luren istället, så tror jag det här kommer bli mycket bättre.
Ja, absolut.
Under tiden ställer jag en fråga. Ja, vi testar så här. Molly, du blev ju mamma för nästan 2 år sedan, mer eller mindre precis. Har det påverkat musiken du gör idag, tycker du?
Då har det nog. Jag har inte tänkt ut något specifikt för det här, men det är klart att det påverkar ju allt jag gör och påverkar min vardag jättemycket på alla sätt. Framförallt att man har mycket mindre tid. Men sen har man faktiskt fått större behov av att få uttrycka en viss del av mig som jag inte kanske har gjort lika mycket. Jag känner att jag under den här processen av att ha skrivit det här albumet har pendlat mellan 2 ganska tydliga lägen.
Ja.
Där ena har varit så, jag vill in i det glittriga, pirriga, busiga. Och det andra där jag försöker också förstå den här gråare vardagen.
Men vet du vad? Du måste göra någonting åt din telefon. Det är väldigt, väldigt svårt att höra vad du säger om man sitter någonstans. Vet du vad vi gör? Så vi lyssnar på Trophy istället med dig. Det blir bättre. Och sen kanske vi kommer tillbaka och pratar lite mer.
Ja.
Thank you. de tror de har en värld. Du vet du är min trofé.
Molly Sandén där med Trophy och nu med en bättre telefon. Är du där, Molly?
Ja, vi hoppas det.
Ja, det låter bättre. Ja, det gör det tydligare. Du, nytt album idag, men du är ändå ganska sparsam med spelningar i sommar. Det blir några festivaler i Norge och så bara en enda spelning i Sverige på Way Out West i augusti. Är du i behov av en paus och i så fall varför?
Nej, men det är man nog egentligen. Just nu är nog verkligen i behov av en paus. Jag satt i ett möte förra veckan och hängde inte med alls vad de pratade om. Försökte hitta det här mejlet där setlisten stod som jag skulle ta fram. Och när jag tittar ner på min skärm då har jag liksom skrivit in i sökrutan på internet. Hjälp mig! Så att jag tror att jag är lite utarbetad och lite trött. Och säkert i kombo med att ha en tvååring med mycket energi hemma. Lite semester kan nog vara härligt. Men jag älskar ju att vara på turné. Så att det kommer nog ganska snabbt gå till att jag saknar att vara det.
Just det. Och du har ju haft några väldigt fina erfarenheter på turné tidigare med din publik. Du är väldigt omtyckt och hade det jättebra där för inte alls så länge sedan egentligen. Men i maj släppte du alltså singeln Konfetti tillsammans med norska Astrid S.
Precis.
Är det därför du gynnar Norge här lite grann med lite spelningar?
Ja, men det passade sig väldigt fint. Det blev en väldigt fin timing. Det går ju inte att veta innan man går in i studion. Kommer det bli något? Hur kommer det kännas? Men hela det samarbetet var väldigt genuint och växte fram organiskt och passade ju jättebra nu med tanke på att jag ska till Norge en hel del. Det är ju så otroligt vackert. Jag vill få varje anledning att åka dit.
Ja, det är en bra anledning. Och apropå samarbeten då, vi hörde från dopet av prinsessan Ines tidigare här i programmet. Och den låt som du och Danny Saucedo skrev med prinsessan Sofia till prinsparets bröllop för exakt 10 år sedan, den framfördes på dopceremonin idag.
Ja, precis. Vad fint.
Men hur kom det där samarbetet till egentligen?
Doplåten eller bröllopslåten?
Nej, bröllopslåten,
Ja, men det kom sig så att vi var på ett midsommarfirande med Sofia och prins Carl Philip och prinsessan Sofia. Och då var det nog att vi hade precis skrivit en låt till min mormor som hade fyllt 80. Eller 70 kanske va? Jag kommer inte ihåg. Det är så länge sedan nu. Men då spelade vi upp den av någon anledning. De frågade hur det gick till. Och sen hörde Sofia av sig och frågade om jag och Danny ville göra hennes låt till Carl Philip då. Ja. Med hennes ord. Så skrev vi den alla tre tillsammans. Och framförde på bröllopet.
Och då undrar ju alla som till exempel lyssnar på podden Monarkerna. Blir det fler låtsamarbeten med Sofia?
Det hoppas jag. Den låten blev ju väldigt fin. Och de firar, det är väl jubileum nu va? Det kanske blir något.
Ja, det är jubileum.
Vi får koka ihop något.
Ja,
hon sjunger också väldigt fint, ska jag säga. Hon har en jättefin sångröst. Kan jag avslöja.
Då finns det en hel del att förvänta sig, tycker jag. Vi lämnar det som en liten cliffhanger.
Precis.
Molly Sandén, aktuell med albumet Strawberry Blonde. Tack så mycket för att du var med en stund.
Tack så jättemycket.
Like a taste for your love, it's all that I need, like a gift from above. The agony inside of me makes me wonder how to be strong and to keep moving on. Beating, now my heart is beating, beating till it's bleeding. Can I just feel?
Klara Hammarström, on. Sista låten i P4 Extra idag. Snart dags för Kulturnytt med Anna Moa Rutgersson. Och du ska berätta om ett öppet brev.
Det stämmer bra. Ett öppet brev adresserat till Riksantikvarien, närmare bestämt.
Det får vi höra strax. Gustav Wilhelmsson var vår ljudtekniker idag. Anna-Karin Gustafsson, producent i redaktionen också. Nina Sjöman och Elin Fogeman, musikval. Maria Enzell, imorgon hörs vi igen om du vill. Då ska vi prata sill och Vätternrundan. Jag är Erik Blix. Tack för idag.
Kulturnytt börjar med ett öppet brev till Riksantikvarien där det krävs besked om hur hälsingegårdarnas framtid ska tryggas. Björn Olsson är ägare av gården Gästgivars.
Vi känner oss nödvändiga att göra något drastiskt.
Som ett av Sveriges världsarv så ska hälsingegårdarna bevaras. Men vem som bär ansvaret för det är inte helt självklart. Idag så står gårdarnas ägare för en orimligt stor del av det ansvaret, menar Björn Olsson.
Vi har ställt upp och trott att man kanske skulle kunna finansiera det med guideintäkter och butiker och kaféer och så vidare. Men det håller inte.
Riksantikvarieämbetet är nationellt ansvarig myndighet för världsarven. Men Riksantikvarieämbetets Maria-Lena Pilvesma berättar att de inte bär ansvar över frågan kring hur världsarven ska bevaras.
Så det finns ingen lagstiftning som just specifikt reglerar hur ett världsarv ska förvaltas.
Och när det kommer till ekonomiskt stöd så menar hon att det faller på länsstyrelsen.
I det privata sammanhanget, då behöver man vända sig till länsstyrelsen som i sin tur fördelar medel för kulturmiljövården, så kallade kulturmiljövårdsanslaget.
Det sa Maria-Lena Pilvesma, chef på Riksantikvarieämbetets kulturmiljöavdelning. Och nu om vad Jämtlands skolbarn helst sjunger när det är dags för sommarlov.
P4 Jämtland har skickat ut en enkät till utvalda skolor i länet vilka låtar som helst sjungs för att ladda inför sommarlovet. Och på tredje plats...
Hej, hallå, nu har det blivit sommarlov igen. Hej.
Sommarlov av grannen Måns. Här sjunger eleverna på Tavelbäcksskolan i Östersund en annan populär låt som innehar andra platsen. Här kommer den, Jämtlandssången. Och nummer ett, som fortfarande verkar stå sig starkt, en särskild sommarvisa som kanske inte behöver någon närmare presentation.
Reporter där Anneli Johansson och Johanna Svensson, P4 Jämtland. Sist i Kulturnytt.
Det är fredag. Sommaren är här. Helgen hänger i luften och du lyssnar på P4 Göteborg. West Pride är i full gång. Håkan Hellström går i mål med sin tredje och sista spelning på Ullevi här ikväll. Och vi som krokar arm med lyssnare är Anna, Alex, Tove och Kenneth. Jag heter Fredrik. Nu så börjar klockan närma sig 3 och du ska få Ekot.
Ekot börjar med uppgiften som kom alldeles nyss och som rör Tesla. För den svenska statliga sjunde AP-fonden svartlistar nu den amerikanska elbilstillverkaren. Vår ekonomireporter Victor Jensen med oss nu. Vad innebär det här?
Ja, det innebär alltså att Tesla nu svartlistas då utav den statliga pensionsfonden och att den sjunde AP-fonden nu också har sålt hela sitt innehav utav aktier i Tesla, och den försäljningen slutfördes i slutet av maj och gav en stor vinst, och värdet på den här affären var runt 13 miljarder kronor enligt sjunde AP-fonden.
Och varför gör de det här just nu?
Ja, man har gjort det här beslutet då att svartlista Tesla på grund av vad sjunde AP-fonden menar är verifierade kränkningar utav fackliga rättigheter i USA. Och man skriver i ett pressmeddelande att trots flera års dialog med Tesla, inklusive aktieägarförslag i samverkan med andra investerare, så har inte bolaget vidtagit tillräckliga med åtgärder för att hantera de här problemen. Och det är det som då leder fram till att man nu alltså svartlistat Tesla.
Och hur stort innehav av sjunde AP-fonden har Tesla varit?
Ja, det har motsvarat ungefär 1% utav det totala värdet i AP7s aktiefond. Och sen är det så att om man tittar mot Tesla då, så är ju Tesla enormt värderat på börsen, så att sjunde AP-fonden har ju varit en i sammanhanget liten aktieägare i just Tesla.
Tack så länge, Viktor Jensen, vår ekonomireporter. Nu till Mellanöstern. Efter Israels attack mot Iran i natt så uppges nu att 78 personer har dödats och 329 skadats, enligt statliga iranska medier, rapporterar Reuters. Israel uppger att de har attackerat omkring 100 mål i Iran. Irans president varnar Israel för att ett kraftfullt svar kommer att komma och att fienden ska ångra sitt dumdristiga agerande, det skriver Al Jazeera. En studie av över 500 druvsorter visar att Europas vinodlingar påverkas mest av klimatförändringarna. Högre temperatur